Ja, det var en lång text. Kanske blir en lång predikan, det vet man aldrig. Vi kan släppa fram den första bilden där. Nej, den sista där. Höj. Den där avslöjar ni alltihopa hela slutsatsen. Alltså. Det här är ju förskräckligt. Jag känner mig helt avklädd. Där har vi den. Arbeta med fruktan och bävan på det frälsning. Den här grejen är. Det här är den tredje predikan som jag håller nu de sista veckorna här. Utifrån Filipperbrevet. Den första var ju med som en bakgrund allmänt om Paulus och Filipperna, församlingen där och hans resor. Också hans början på brevet, det här med förbönen för församlingen, bön och tacksägelse för församlingen. Och den andra predikan på veckor sedan handlade om Paulus själv mest och hans, hur man kan upptäcka honom då i det han skriver till församlingen i Filippi. Och nu kommer jag in på ett av de stora huvudtemana i det här brevet som handlar om frälsning. Det är en lång text, men det krävs nästan för att man ska få ordning på det. Själva strukturen och själva budskapet. Om vi kommer tillbaka till texten i samband med predikan här. Nu kanske någon tycker att det räcker med Filipperbrevet. Och kanske det gör efter det här. Men det finns mycket mer material, för det här täcker bara in första halvan på andra kapitlet, och sen är det 2,5 kapitel kvar sen. Men det kan ju bli något annat år kanske, om det blir tillfälle. Det finns ett nyckelbegrepp här i det första kapitlet i Filipperbrevet, och det är evangeliet. Inte mindre än 7 gånger nämner Paulus ordet evangeliet i bara det första kapitlet. Att arbeta för evangeliet, att förkunna evangeliet, att föra evangeliet framåt, att försvara evangeliet, att leva värdigt evangeliet, att kämpa för tron på evangeliet. Och dessutom så har han andra uttryck för samma sak, flera stycken. Förkunna Kristus, tala om Kristus, lovprisa Kristus med min kropp, predika Guds ord. Så sammanlagt ungefär 12 gånger så kommer Paulus in på det här med evangeliet, det nämner i alla fall i bara ett enda kapitel i början på sitt brev. Det är ju något som han vill säga med det naturligtvis. Vad innebär då evangeliet för Paulus? Ja, han ger en liten sammanfattning, glimt av det i alla fall, i mittentexten som Kalle läste här. Vi har ju redan hört den, det finns framför oss här. Och där får man en slags glimt av Paulus förståelse av evangeliet, av själva teologin som han vill försvara, som han vill förkunna, som han vill leva ut med sitt liv. Kristus Jesus, säger han, är Guds gestalt. Han var Gud, han var en del i gudomen, en i gudomen. Men han klädde av sig sin härlighet, uttömde sig. Han blev människa, lämnade faderns härlighet för att bli människa. En ödmjuk människa. En lydig tjänare. Och han dog på ett kors. Och därför har Gud då upphöjt honom över allting. Och det här med upphöjelse, det finns ju både uppståndelse från de döda i graven, himmelsfärden, men också härligheten i himlen. Han gjorde honom till Herre, Herren Gud, Guds namnet Gud, Herren i Gamla testamentet. Och han gav en namn, Guds namnet, frälsarnamnet som är över alla andra namn. Och därför ska och därför kommer alla människor att hylla honom och erkänna honom som Herre och Gud. Det här är en bild, en sång, en hymn. Kanske sjöng man den här lovsången i församlingarna i Filippi och på andra håll. Eller en dikt som Paulus skrev i det här tillfället. Men det är i alla fall en hymn, en sång till Jesus. Och hans ödmjukande och hans upphöjelse. Och sen med samma efter det här kommer jag säga han, därför, mina kära, därför. Alltså evangeliet, det evangeliet som Paulus förkunnar och försvarar och lever ut och är villig att dö för i Rom, har konsekvenser. Det förändrar allt. Därför finns det rättfärdiggörelse och frälsning för den som tror på Jesus. Därför ska en kristen med hjälp av den heliga ande leva ett helgat liv. Därför kan en kristen se fram emot en evighet tillsammans med Jesus i hans himmelska rike. Evangeliet om Jesus har konsekvenser. Och det har gjort med frälsningen. Ordet frälsning, begreppet frälsning, används av Paulus två gånger i den här texten som Kalle läste här. Två olika sammanhang. Men det finns också med en gång till i den här texten, men inte med ordet frälsning, men själva begreppet frälsning finns med. Och så är det bra för oss att liksom på något sätt gå igenom det här lite snabbt. För att det här tar ju Paulus upp även att fokusera på bara en del av det sen. Men han berör ju alla tre aspekterna på frälsning. Det första är då frälsning från synden. Och det är i vers 28 i det första kapitlet. Tro på evangeliet. Gör klart för dem, alltså för motståndarna, att de ska gå under och ni räddas. Er frälsning, står det i grekiska. Som en gåva från Gud. Eller genom Gud. Evangeliet gör klart för dem, för människorna, som inte tror att de ska gå under och ni som tror ska räddas. Och det är en gåva från Gud. Men också med andra ord uttryck för samma sak. Syndas förlåtelse kan man uppleva i frälsningen. Rättfärdiggörelse upplever man i frälsningen. Man får evigt liv i frälsningen. Man får barnaskap hos Gud, som man blir Guds barn i frälsningen. Man får medborgarskap i himlen, som Paulus skriver längre fram i samma brev. Man blir medborgare i Guds rike. Så kommer den här långa texten om leva. Och det här texten kommer, första delen kommer här före, före själva den här lovsången om Jesus. Lev nu bara på ett sätt, och sen kommer han fram till lovsången och sen fortsätter med ytterligare förmaningar efteråt. Men jag ska inte läsa här igen nu, för jag har redan hört det, men titta på det. För det blev 1:27 till 2:5. Och sen kommer han ägde Guds gestalt. Och sen efter den här lovsången till Jesus som evangeliet, så kommer därför mina kära. Ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vi har läst texten förut, men det är alltså Filipperbrevet 2:12-18. Alltså den andra aspekten på frälsning är den pågående frälsningen. Arbetet på frälsningen. Att låta Kristi sinnelag bli vårt sinnelag. Och det finns andra begrepp för det här som används då också i Nya testamentet. Det är helgelse, helighet, ett heligt liv, att leva ett nytt liv, ett andligt liv, ett liv med Kristus, ett fromt liv med Kristus, och många, många andra fraser uttryck också. Det här är arbetet med frälsningen. Och det intressanta är att Paulus använder exakt samma ord för att beskriva den första punkten om frälsning som rättfärdiggörelse, som man gör nu om frälsning som helgelse. Två aspekter på frälsningen. Och sen kommer den tredje aspekten på frälsning. Och det används ju också i Nya testamentet, men inte av Paulus i den här texten. Och det är själva den slutliga frälsningen. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Så allt är klart, att det är färdigt och Guds syfte har uppfyllts med skapelsen, med mänskligheten. Och här finns det en massa synonymer också naturligtvis i Nya testamentet. Det finns frälsning och evig härlighet används. Frälsning och evig härlighet. Det finns frälsta från vreden, eller räddade från vreden. Det finns människosårens ankomst. Vår Herre Jesus Kristi ankomst. Vårt hemland eller himlen, skriver Paulus här längre fram i brevet. Vårt Jerusalem som är i himlen är vår moder, tror jag någonstans. Kristus och saliga hopp, vårt hopp om härligheten, hoppet som väntar i himlen, Guds byggnad åt oss i himlen, får del av Guds härlighet. Det finns väldigt många andra fraser och uttryck också för det här. Den slutliga frälsningen, då Guds plan är fullbordad, Guds syften har nåtts. Och här är ett samspel som vi kanske märkt om ni uppläser noggrant, tänker noggrant. Alltså, det är två sidor av den här första två delarna i alla fall. Alltså, om man ser på frälsningen, på nyttfödelsen, själva omvändelsen, så är Gud med och verkar. Det är en gåva från Gud, skriver Paulus här i vår text. Det är frälsning, en gåva från Gud. Det är Gud som ger den. Han skriver tidigare i kapitlet i vers 11, det är frukten av Jesu Kristi verk. Det är Jesus som har gjort det, därför vi blir frälsta. Och Jesus undervisar om den helige ande i Johannes evangeliet, så säger han: hjälparen ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Alltså utan den helige andes närvaro kan man inte ens förstå vad synden är, vad rättfärdighet är och att domen väntar. Så Gud är med där också. Det är Guds gåva. Det är frukten av Jesu Kristi verk. Och det är den helige ande som förbereder och övertygar. Men sen är också människan med i det här, eller hur? Det är samspel. Men att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn, skriver Johannes i början av sitt evangelium. Alltså, man tar emot om man tror som människa. Och Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15:1: evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot och på vars grund ni står. Alltså det här frälsningsbudskapet måste tas emot, måste förkunnas. Människan måste vara med i den processen. Annars blir det ingen rättfärdiggörelse i praktiken. Också när det är helgelsen, det kristna livet, den pågående frälsningen, så finns de här båda aspekterna med. Det är Gud som verkar i er, skriver Paulus här i den här texten. Alltså även att när vi arbetar på vår frälsning med fruktan och bävan, så är det Gud som verkar i oss. Och Paulus skriver i Galaterbrevet 5 då om andens frukt. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Alltså det är ju frukten av anden som blir vår helgelse. Men vi är med det här. Och det är ju väldigt påtagligt när man läser breven. Att gång på gång uppmanas församlingarna och enskilda att göra någonting åt sin frälsning, något av sin helgelse, sitt kristna liv. Lev nu på sätt. Som en värdigt Kristi evangelium. Visa enighet. Var ödmjuka. Tänk på andras bästa. Arbeta, gör någonting då åt frälsningen. Helgelsen. Och det här märks ju väldigt bra i det här ordet som jag backar här fel. Från också Paulus ord från Kolosserbrevet 1:28-29. Jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Alltså jag strävar och kämpar, men det är Kristus som mäktigt verkar i mig. Samspelet mellan Gud och människa i frälsningen och i helgelsen. I den här texten som vi har läst nu här finns det massor med ord och uttryck. Det är bara väldigt ord och uttryck där Paulus försöker fånga upp det här. Vad innebär det här då, det helgade livet? Det här arbetet på sin frälsning. Och det, nu har vi grupper här bara för att det blir så mycket, väldigt många ord. Alltså. Vi har gruppen med kärlek, 3 tillfällen faktiskt, ömhet, medkänsla, alltså sympati, medlidande, förståelse för andra. Vi har enighet, ska vara eniga säger han, en och samma anda. Alltså samarbete, respekt för varandra, att liksom uppskatta varandra. insikt, urskiljning, trohet mot ordet, mot Guds ord. Alltså det här med att veta kunskapen, visheten i de andliga tingen. Att kunna avgöra, bedöma vad som är rätt och fel. Var glad att leva ett liv som är värdigt evangeliet. Att vara oförvislig och ren. Oförvislig är ett konstigt ord egentligen. Men det betyder att man alltså inte kan anklagas för någonting. Man är inte bara oskyldig. Man är inte ens anklagansmöjlig när det gäller rätt och fel eller moraliskt liv. Alltså man är ren. Man är schysst från början. Genomschysst. Ren och skuldfri. Och rättfärdig. Man är fri från självförhävdelse och fåfänga. Sätter andra för sig själv. Man tänker på andras bästa mer än på sitt eget bästa. Lydnad, ödmjuk. Alltså, utan knot och förbehåll gör någonting. Alltså, utan att komma med ursäkter, förklaringar, bortförklaringar. Den villigt göra det man ska göra. Och ta den här fantastiska bilden sen. Ni lyser som stjärnor, säger han. Mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen. Om det är Kristi sinnelag i allt det här. Och det tredje är målet. Och det tar ju Paulus upp här, men jag kan inte gå in på det här just nu, för det är större ämne som jag kanske kommer tillbaka till längre fram. Men de orden använder här för målet är Jesu Kristi dag, som man nämner på tre ställen faktiskt i de här första kapitlen. Alltså Jesu återkomst. Att vara hos Kristus är med också som en fras. Och Guds syfte förverkligat. Guds plan är klar. Det är klart. Det är målet. Slutfrälsningen. Och där tror jag inte att vi vill vara utanför det målet. Och så kommer den här bilden då, som ni såg en fusklimt av innan här lite grann. Själva slutbilden här som jag kan bygga fram i några steg, tänkte jag. En kristen i världen. Och det här är en slags sammanfattning egentligen av Paulus undervisning i den här första kapitlen. Det finns en startpunkt för en kristen i världen och ett mål. Startpunkten är längst ner på bilden. Jag har skrivit några nyckelord som har varit uppe tidigare. Det är Jesu verk på korset. Det är den frälsning man upplever när man tar emot Jesus i tron. Det är försoning man upplever. Det är rättfärdiggörelse man får ta del av. Det är pånyttfödelsen. Och det är en gåva från Gud. Och sen målet uppe förstås i överkanten. Målet är Jesu Kristi dag. Guds syften förverkligade. Himmelen, den nya skapelsen, evigt liv, slutfrälsningen. Men sen lever man som kristen i en miljö. En omgivning som jag har satt i en folkhop här. Men det är bara en del av själva miljön som man som kristen lever i. Det är folk förstås, människor, familj, grannar, skolkamrater, arbetskamrater, vänner, folk man umgås med på fritiden, föreningar, i församlingen. Men det är också frågor som rör sig i tiden. Det handlar om vår värld, ekonomi, politik, klimat, samhället, det globala, vår skola och omsorg, som politiker talar om, rättssamhället, brott och straff, eller vårdköer, eller arbetsförmedlingar, arbetstillfällen, invandring och inte invandring. Vi kristna lever i en värld. Och när vi som kristna lever i den här världen som är ganska komplicerad och mångfacetterad, så får man inte glömma bort att vi har en grund att stå på. Det är frälsningen i Jesus Kristus. Och vi har ett mål för vår tillvaro. Det är slutfrälsningen i himlen. Och under den här tillvaron så krävs det att man har perspektiv på det. Och det här perspektivet är ju egentligen att vi är då i en process av helgelse, av kristenliv, av utveckling, av arbete. Arbeta med fruktan och bävan på en frälsning. Och där ingår också de här förebilderna vi har. Vi hade Paulus, nämnde förra gången jag predikade, som en förebild. Men vi har ju ännu mer Jesus som en förebild. Jesu sinnelag, Kristi sinnelag till höger på bilden. Kärlek, ödmjukhet, lydnad, medkänsla, renhet, oförvitlighet, rättfärdighet. Alltså de här orden kommer tillbaka igen, hur? Samma ord som Jesus var. Han blev ju hängd på korset, dömd till döden, fast han var oskyldig, fast han var oförvitlig, fast han var rättfärdig. Och det som verkar i oss i den här strävan mot målet, mot det himmelska målet, är ju Guds ande som verkar i och genom oss och genom församlingen. Vi vandrar i anden. Vi blir heliga. Vi blir mer och mer Kristuslika. Vi vill med vår vilja och våra handlingar och gärningar mer och mer förverkliga Guds syften. Vi vill mer och mer leva ett liv som en värdigt Guds evangelium. Och sen kommer jag inte längre så här, för sen har jag lagt ut texten. Och sen måste vi vända oss mot oss själva, var och en av oss egentligen, hur vi hanterar det här. Men så här beskriver Paulus ungefär den kristnes tillvaro. Inte bara Filippi, inte bara på den tiden, utan genom hela kyrkans historia. För det är egentligen ingen skillnad. Vi har egentligen samma situation idag som församling och som enskilda kristna, som de hade på den tiden. Det är samma slags frågor, det är samma problem. Det är syndens problem. Det är behovet av frälsning. Det är vårt mål, himmelska mål. Och det är vårt liv här i världen. Så enkelt och så svårt är det. Och jag tror att vi som enskilda och församling behöver söka vår väg i det här. Som enskilda kristna, men som församling också. Att på något sätt låta evangeliet växa i oss. Att låta oss mer och mer präglas av Jesu Kristi sinnelag. Att låta så här texter som bollas i våra liv, i våra tankar, i våra dagliga situationer. Att vi är mer och mer präglade av den heliga ande, av Kristi sinnelag. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är skarpt. Det är utmanande. Det är svårt ibland. Men det är också ganska enkelt på ett sätt att förstå. Men det är inte så lätt att leva det. Herre, hjälp oss att öppna våra hjärtan för din heliga andes verk i våra liv. Vi kan inte göra så mycket mer kanske än att vi öppnar oss och blir vaksamma och uppmärksamma. Att vi också speglar oss i ditt ord, så att vi tar fasta på din undervisning i ordet och låter det på något sätt påverka våra tankar och vår kunskap och våra handlingar. Herre, du vet om det är någon här i den här församlingen, den här gruppen här, som kämpar med något speciellt, kanske någon speciell fråga eller någon särskild utmaning eller problem, en andlig kamp kanske. Herre, var med en sån person. Kom med din glädje, kom med din uppmuntran, kom med din sanning, kom med ditt ljus. Herre, vi vill vara ditt folk och vi vill vandra vidare på vår väg emot härligheten, din härlighet, din evighet. Herre, vi vill se dina syften förverkligade i våra egna liv och i församlingens liv. Och vi ber, Herre, vara med oss på den vandringen. Tack, Herre, för att du hör bön. Amen.